Välkommen till Skånes taltidning nummer 3 2019 med utgivningsdag fredag den 18 januari. Solen den gick upp 8:24 i morse och ner går den 16:12 på eftermiddagen. I studion Dodo Parikas och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet. Stora problem i färdtjänsten efter razzia mot Ringduve Taxis fordonspark.
LSS-utredningen osynliggör ledsagningen, vidhåller SRFs ordförande Håkan Thomsson efter att förslagen offentliggjorts. Utredaren understryker att ledsagningsreglerna blir generösare, men säger sig förstå att SRF inte är nöjda.
Telegram, talboksinläsare ogillade bok, la till egna kommentarer och blev utskälld på ledarsida. Dubbla medaljer för synskadade skidåkaren Sebastian Modin.
Sparkcyklar belamrar Malmös trottoarer och torg. Stor snubbelrisk för synskadade.
Öppnat och stängt så med stora storlekar och biblioteksstängning.
Och svårt att skilja mellan körbana och trottoar när Lund jämnar ut markbeläggningen i stan. Vi kollar in Bantorget efter ombyggnaden.
Flytten har börjat. Vi har hälsat på hos Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, i Malmö, där vi hittade en bekant röst för taltidningens läsare.
Och så vardagstips för resor följer.
Evenemangstips därpå med skräckmusik och författaraftnar.
Och kalendern med konståkning och Strindbergs jubileum.
Anslagstavlan med meddelanden och inbjudningar är idag gemensam för hela Skåne och avslutar tidningen innan det som alltid är dags för redaktionsrutan. Under onsdagen genomfördes en razzia av kronofogden som beslagtog ett 30-tal av Ringduve Taxis bilar. Därefter sa Skånetrafiken med omedelbar verkan upp sitt avtal med bolaget eftersom Ringduve Taxi inte längre är i stånd att utföra färdtjänst och sjukresor. Skånetrafikens och Burlövs kommuns färdtjänst och sjukresekunder drabbas. Efter uppsägningen prioriterade Skånetrafiken sjukresor framför färdtjänstresor och uppmanade de färdtjänstresenärer som har möjlighet till det att använda vanlig kollektivtrafik eller att försöka ordna egen transport.
Ledsagarservice inom LSS försvinner och ersätts av en insats som kallas personlig service och boendestöd. I alla fall om LSS-utredningens förslag blir verklighet. Den 10 januari överlämnades betänkandet till övergångsregeringen. Synskadades riksförbund är kritiska till att organisationen inte fått gehör för sina önskemål i utredningen. Håkan Thomsson, förbundsordförande i SRF.
Det är väldigt tråkigt att den här utredningen har pågått nu under ett par år utan att föra saker och ting framåt. Vi var ju väldigt positiva till att den här utredningen tillsattes. Just därför att vi ville tydliggöra en breddning av ledsagarfunktionen och därför att vi ville tydliggöra att synskadade tillhör personkretsen. Inget av det har vi uppnått med den här utredningen. Så att 2,5 år efter att utredningen tillsattes så står vi på ruta 1 fortfarande. Och det känns väldigt, väldigt dåligt och frustrerande.
Gunilla Malmborg har varit utredare och hon menar att ledsagningen i den nya insatsen blir något generösare än vad den har varit hittills.
Vi tycker att ledsagningen har varit, på grund av rättspraxis har den blivit lite väl snål. Och därför så försöker vi skriva så att det kommer att bli lite generösare och så tillför vi lite pengar.
På vilket sätt blir det generösare?
Att man ska lättare få ledsagning än idag. Och vi uttrycker oss på så sätt att det blir lättare, generösare att få ledsagning. Det blir ingen naturligtvis jätteskillnad. Det handlar om att vi tycker att rättspraxis har blivit lite för strikt när det gäller det. Vi har skapat lite utrymme som vi har kunnat lägga tillfört i den insatsen.
Men vad innebär det då för fördel så att jag bara kallar det för personlig service istället?
Därför att det är en insats som kan ge ett mer sammanhållet stöd. Alltså det finns personer idag som måste få välja att bo i sitt ordinarie boende och få ett samlat stöd där. Och den insatsen finns inte idag. Den har efterfrågats i många år nu. Alltså då tyckte vi att det var logiskt att ledsagning skulle ingå i den insatsen. Men det är ju ingen förändring liksom för personer som behöver bara ledsagning helt enkelt. Så är det inte tänkt.
Enligt Håkan Thomsson så finns det en risk att ledsagningen osynliggörs i och med det nya namnet på insatsen.
Så jag är rädd för att när man går till domstol att det finns risk för att domstolen tolkar den här förändringen att ledsagarservice har försvunnit som egen insats och ersatts med personlig service och boendestöd. Att domstolarna då tolkar det som ledsagning har nedprioriterats. Jag tycker det hade varit väldigt viktigt att ledsagarservice hade varit en del av namnet i insatsen. Att det hade hetat ledsagarservice och annan personlig service eller ledsagarservice och kompletterande stöd eller någonting i den stilen. Så att det hade synts att ledsagarservice fortfarande är grunden i den här insatsen. Samtidigt som jag faktiskt vill framhålla att det finns fördelar med att bredda insatsen. Det är något som vi har velat från Synskadades Riksförbunds sida. Att man breddar insatsen ledsagning så att den även kan omfatta viss hjälp i hemmet med postläsning. Att kanske få hjälp med att hitta saker på internet och titta på kläder, klädvård i samband med tvätt, att fläckar går bort och sånt. Så att vi har varit för att man har vidgat insatsen ledsagning men inte att osynliggöra ledsagningen som grunden genom att ta bort ledsagningen ur insatsens namn.
Idag så har det blivit allt svårare för personer med synnedsättning att få LSS-ledsagning. Och Gunilla Malmborg, hon tror inte att det kommer att bli någon större skillnad mot hur det ser ut idag.
Alltså om man ska tillhöra personkretsen för LSS, då ska man ju ha omfattande funktionsnedsättningar och behov i sin dagliga livsföring, som man uttrycker det på något sätt. Man omfattande funktionsnedsättningar, då tillhör man personkretsen för LSS. Så om man gör det, om man är synskadad och har den typen av funktionsnedsättningar så man tillhör LSS personkrets, då får man ju ledsagning. Och eftersom vi gör ledsagningen lite generösare så får man ju lättare att få ledsagning. Men sen finns det ju personer som inte kommer in i LSS personkrets därför att de har inte så omfattande funktionsnedsättningar men har en synskada. Och de får ju inte det lättare att få komma in i LSS med våra förslag. Vi tar inte in synskada som en ny diagnos i LSS. Så att då är för de personerna som inte får LSS-insats så är man ju som andra då hänvisat till socialtjänstens insatser.
Ni har inte tittat någonting på just personkretstillhörigheterna i den här utredningen?
Jo, det har vi gjort väldigt mycket och vi har diskuterat det mycket med Synskadades Riksförbund. Och de är nog inte nöjda med vårt förslag, men vi har verkligen stött och blött den frågan. För det är ju för mig i alla fall fullständigt självklart att om man har en synskada och så behöver man ledsagning så ska man få det, det tycker jag. Men vi har inte kunnat, alltså konsekvensen att föra in nya grupper i personkretsen för LSS, den är svår att överblicka. Det blir liksom en för, vi kan inte utvidga LSS på det sättet. Så då betyder det att har man inte tillräckligt omfattande funktionsnedsättningar då är man ju inte LSS personkrets, utan då får man, behöver man inte kanske alltid vara ledsen för, utan då får man söka socialtjänstinsatser.
Men synskadade nämns ju ändå i förarbetena till den nuvarande lagen som ja, tillhör till personkrets 3. Hade det inte funnits en poäng att det är att förtydliga det i den här utredningen?
Vi har försökt att på olika sätt se vad vi kunde göra när det gäller personkretstillhörigheten och det problem som du beskriver. Men det har vi inte kunnat göra.
Varför tror du att man inte vill tydliggöra personkretstillhörigheten för synskadade?
Ja, det är ju också en diskussion vi har haft i utredningen och man är helt enkelt rädd att fler personer ska få tillgång till LSS om det tydliggörs att synskadade faktiskt tillhör personkretsen. Det är helt omöjligt att påstå att vara gravt synskadad, blind eller dövblind inte skulle vara ett omfattande funktionshinder. Så att synskade med grava synskador eller helt blinda, de ska naturligtvis ingå i personkretsen redan idag med dagens lagstiftning. Men eftersom domstolarna har tolkat lagen som de har gjort så hade det varit på sin plats med ett förtydligande så att man slipper ta den här personkretstillhörigheten i varenda diskussion när man kommer till domstol. Det hade behövts ett förtydligande i lagen för att tydliggöra att den här gruppen tillhör faktiskt LSS.
Hur kommer SRF jobba vidare med frågan nu?
Ja, jag förmodar att den här utredningen kommer ut på remiss och då kommer vi att besvara den naturligtvis och sen så kommer vi att agera politiskt för att de förslag som vi tycker är dåliga i utredningen inte ska genomföras.
Det sa Håkan Thomsson, förbundsordförande i Synskadades Riksförbund. Reporter var Joakim Kohlman, Radio SRF.
Telegram, en talboksinläsares kommentarer till sin inläsning, har väckt medial uppmärksamhet både i vanlig press och på sociala medier. Det var när den omdebatterade psykiatern David Eberhards bok Det stora könsexperimentet nådde talboksläsarna som det framgick att inläsaren inte gillade boken och därför hade lagt till egna kommentarer. I boken menar Eberhard bland annat att verklig jämställdhet försvåras av att biologiska skillnader mellan män och kvinnor inte beaktas av postmodernistiska feminister och genusteoretiker. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, skriver på sin hemsida att det inte är tillåtet att använda kommentarer på det sätt som inläsaren gjort här och att det också står i strid med de riktlinjer som underleverantörerna av inläsningar åtagit sig att följa. MTM skriver också i ett mejl till Skånes taltidning att upphandling av talboksinläsningar omfattar korrekturläsning, något som i det här fallet alltså inte har fungerat. Inläsaren fick en hel del bifall på sociala medier för sitt agerande, medan Dagens Nyheters ledarsida skrev idiotiskt att applådera mannen som gjorde rättelsen av David Eberhard, med rättelsen inom citationstecken. DN skriver också att inläsaren medgett att han gått utanför sina befogenheter och att han ursäktar sig med att han hade en dålig arbetsdag och att han själv har studerat och skrivit om postmodernism. MTM har dragit tillbaka talboken och ska låta göra en ny, okommenterad version av den.
Synskadade skidåkaren Sebastian Modin vann tillsammans med sin ledsagare Jerry Arlin två lopp på hemmaplan i Östersund i helgen. Dels lördagens lopp på 10 kilometer och sen söndagens på 18 kilometer. Det senare nästan två minuter före tvåan Erik Bye från Norge. Tävlingen ingick i världskuppen i paraskidåkning och i februari väntar säsongens stora mål VM. Strax innan jul dök det upp något nytt i Malmös gatubild. Eldrivna sparkcyklar eller elskotrar till uthyrning. Det är två företag, svenska Voi och amerikanska Lime, som konkurrerar om kunderna. Och sen tidigare finns de också i Stockholm och Göteborg. Och i Lund lär de också vara på gång. På andra håll i världen har elskotrar blivit kontroversiella och även förbjudits eftersom det mellan uthyrningarna ställs på allmänna platser och blir till hinder för fotgängare. Så också i Malmö visade det sig när vi tog en promenad med Roger Wittico som är ordförande för SRF Malmö. Och hans ledarhund Ossi visade sig snart vara till nytta.
Ossi, före!
Ja, här har vi en. Märkt Lime. Och det är i princip, om vi syntolkar den lite, en sparkcykel av klassisk modell fast lite grövre byggd. Det vill säga det är en ståbräda som Roger sätter foten på här som är en meter lång ungefär. Ungefär som en skateboard. Och så är det två hjul, en i vardera ändan och ett ganska högt styre som du håller i nu. Vänster handtaget. Och så är det stolpen ner till hjulet. Och det finns ett batteri på framsidan där som driver elmotorn som den är försedd med.
Och nu står den ju lutad bara mot väggen här.
Precis, så står plattan är någon meter på tvärs, någon meter ut från väggen och på tvärs över gångriktningen om man följer husväggen här.
Den hade ju kunnat vara ett problem om vi hade kommit från andra hållet, för då har du den låga biten mot dig så att säga. Mm. Särskilt om man kommer käppande.
Jag gissar att det är någon som har ställt den utanför dörren här precis, eller porten in till en gård.
Före.
Vi går vidare och ser om vi hittar någonting annat. Det man kan säga är att man betalar för körd tid ett par tior för en kortare färd. Man hittar dem som kund genom att skaffa en app förstås till sin smarta telefon. Och så ser man på en karta där var närmsta finns. Och de är utställda på allmän mark av företaget eller de som jobbar för dem. Och så får man hitta dem själv, plocka upp dem där man hittar dem och köra till dit man ska. Och så släpper man dem där, helt enkelt. Och så avslutas hyran med ett blipp med mobilen. Så de står till skillnad från hyrcyklar då inte i separata ställen. Och om du nu går rakt fram kommer du att stöta på. Din ledarhund är bra på att få dig att undvika hinder som ligger i vägen. Nu tvärs över trottoaren, om du går fram ett steg här så ligger den liggande som du stöter på där.
Ja, det var inte speciellt bra. Det är ju definitivt snubbelrisk på den. Vad kan den vara? 2 decimeter hög och så ligger den ner. Och den är ju jättelätt att snubbla över om man... Nu har jag hunden och han ska ju undvika sånt här, va? Men kommer man som synsvag eller med käpp så är det nog inte så lätt alltid.
Och nu har vi tagit oss till Stortorget i närheten av Centralen, Stortorgets norra sida i centrala Malmö. Och här hittar vi 2 stycken som står uppställda bredvid varandra. Synbarligen då av en sån här laddare som är anställd av företaget för att...
Den står i alla fall upp. Mm.
Vi står då med ryggen mot ett övergångsställe som är 4 meter bort. Så att alla som ska över Stortorget här passerar de här 2. Och så finns det 2 andra som ligger en bit bort här. Ja, rakt framför dig. Nu kommer hunden och visar dig runt om. En har blåst omkull, om det är lite till vänster här. Så hittar du dem där, ja.
Ja, och de här ligger ju som sagt ner. Och det är ju definitivt ett hinder. Sök runt.
Passagen här, den är avspärrad av en sån här stor klump som jag gissar är till för att hindra terrorister från att köra in en lastbil. Precis till vänster, eller förlåt, till höger om dig finns det 4 prydligt uppställda på en lång rad. Sen är det en meter till fasaden där. Och de här har märket Lime.
Det är som sagt ingen cykelparkering där, antar jag.
Nej, verkligen inte. Och det kan man väl säga generellt att de står ganska sällan på cykelparkeringar i cykelställ. Och desto oftare på trottoarer och gågator skulle jag nog vilja säga. Ja, och då har vi följt gågatorna söderut via Gosvaros torg och triangeln. Och nu också kommer vi till baksidan av köpcentrat triangeln där man kan se att en står. Om man nu skulle vilja gå in på köpcentrat och går längs fasaden här.
Det är ju vackert där med fotstödet rakt ut i gången så...
Cyklar som bekant är ju då ganska vanligt förekommande i Malmö och kan ju vara ett bekymmer för den som inte ser om de står i vägen och det gör de ju ibland. Hur skulle du jämföra elskotrar som den här och cyklar? Ser du någon skillnad?
Alltså jag tror det är så. Om man har sin privata cykel så är man kanske lite mer rädd om den än att bara ställa den precis mitt i en gång. Likadant med de här hyrcyklarna ska ju lämnas i sitt avsedda cykelställ till exempel. Men de här verkar kunna ställas hur som helst. Dessutom så har de ju, står de upp så har de ju hela brädan eller vad man ska säga där man ska stå är ju väldigt låg. Och utför därför en stor snubbelrisk. Och som när vi har varit runt och gått så ser man att det är väldigt många som faktiskt ligger ner också. Och det är ju, då utgör ju hela ekipaget snubbelrisk.
Och snubbelrisker misstänker jag, liksom saker som är på trottoarer och liknande, är något som ni i princip inte gillar i SRF Malmö och andra?
Nej, absolut inte. Utan man vill ju ha en fri gångpassage och det kan ju vara tillräckligt svårt att ta sig fram ändå utan en massa hinder i vägen. Och jag tror det här är ett minst lika stort problem för de som har lite ledsyn och kanske inte är vana att gå med käpp.
Tycker du att de behöver styras upp?
Det tycker jag definitivt, för det är en kommersiell verksamhet så företagen som har de här borde ju ha ett ansvar för hur det sköts.
Och om de inte sköter det, eller om de sköter det som det har skötts som vi har sett idag, vad tycker du bör göras då?
Ja, kommunen får väl frakta in dem och så får de väl lösa ut dem. Det är väl det enda, det brukar vara så. Det enda som hjälper är väl om det kostar pengar.
Jens Karlsson, trafikplanerare på Malmö stad. Vi sitter på ditt kontor. Du har en Malmökarta bakom ryggen. Här vid August Palms plats och i stadshuset där du sitter. Elskotrar, det är någonting nytt också för er att fundera på.
Ja, det stämmer. Vi bevakar den här utvecklingen noga. Har haft dialog med båda de här företagen innan de har satt igång sin verksamhet. Och framfört synpunkter på hur vi tycker det här ska fungera. Sen räcker det att vara ute en kort stund på stan så ser du att de här produkterna står olämpligt placerade. Framförallt sett till tillgängligheten tycker jag.
Och jag skulle säga efter att ha gått runt och tittat lite, de står oftare fel placerade jämfört med cyklar. När Roger Wittig och jag var ute med ledarhunden Ossi så gick vi förbi kanske 30 skotrar och merparten av dem var tokigt placerade tvärs över trottoarer och liknande. Vad är din bild av det?
Ja, jag vet inte om det stämmer, men jag tror att det finns en skillnad här för att det här är en produkt som du hyr. De här företagen lämnar ganska mycket ansvar till användaren att sköta det här på ett snyggt sätt. Din privatägda cykel kanske du har lite mer omtanke om än vad du har om de här produkterna möjligtvis. Vilket gör att du har mer vilja att låsa fast den på ett bra sätt än vad du gör med den här elskoten.
Ja, vad säger Malmö stad om att de ställs ut? Gatupratare behöver man, alltså skyltar som man ställer ut utanför butiker behöver man tillstånd till att ställa ut. Och det finns regler för hur man gör det så att de inte ska stå i vägen för ja, den som inte ser till exempel. Hur ser ni på elskotrarna eller elsparkcyklarna?
Vi har ju inte krävt några tillstånd för det här utan vi har låtit de här företagen sätta igång sina verksamheter. Vi har ju mycket tillståndsgivande när det gäller utserveringar och annan möblering i gångbanorna till exempel. Men inte just när det gäller den här tjänsten. Vi får väl se lite hur det utvecklar sig här om man blir tvungen att ställa högre krav på den här typen av företag kanske i framtiden.
Ni ser på dem som cyklar har jag förstått. Det vill säga de ska köras på gator och cykelbanor, inte på trottoarer och gågator. Cyklar kan ju plockas in av gatukontoret, det vill säga er, om de står galet till. Hur gör ni med skotrar?
Vi behandlar dem på ungefär samma sätt som en vanlig traditionell cykel. Står de trafikfarligt utplacerade eller direkt olämpligt av andra anledningar så har vi möjligheten att forsla bort dem. Så får de sen hämtas ut mot en avgift. Och vi har tagit bort strax över 10-talet tror jag av de här elskotrarna för att de har stått väldigt, väldigt dåligt till. Vi har också ett antal fall där de har blivit vandaliserade så att vi har tagit bort dem av den anledningen. Mm.
Ja, i en del andra länder, USA inte minst, så har vissa delar av lokalbefolkningen vänt sig mot de här skotrarna. För att ja, de tar upp allmän plats, privatiserar allmän mark tycker man och är allmänt i vägen. Så man har vandaliserat dem och kastat dem i närmsta vattendrag och eldat upp dem eller råkat backa över dem med bilar och så här. Det förekommer också här i Malmö.
Ja, vi har ett par fall i alla fall ganska nyligen där de här elskotrarna hade fattat eld av någon anledning. Så de har vi också tagit bort då för att få undan det från gatan. Sett till tillgänglighet så är det ju olämpligt att den här typen av produkter står i gångbanan. De är oberäkneliga för de som har nedsatt syn. Det innebär en olycksrisk rent utav på ett annat sätt än vad kanske fasta objekt som står i gångbanan gör.
Just nu är det kanske något mindre ute. Det är mycket salt och slask och snö och sånt. Man kan gissa att det blir fler till våren och kanske fler företag vill etablera sig. Något var väl på väg i Lund också. Hur ser ni på framtiden?
Vi har nog en vilja att hålla fortsatt dialog med företagen i den här frågan och se hur deras inställning också är till utvecklingen. Sen följer vi väl hur den här tjänsten kommer utveckla sig generellt för resorna i staden. Och jag tror att det kanske också skulle ligga i Malmö stads uppdrag att faktiskt föra lite statistik på det här och försöka hålla koll på hur cyklarna placeras ut och vilka problem som uppstår och hur Malmöborna uppfattar den här tjänsten helt enkelt. Det är ett problem om du har nedsatt syn, men det är också ett problem om du har andra funktionsnedsättningar. Måtten i gångbanan kan bli väldigt smala om det står den här typen av objekt utplacerade där de inte ska vara. Så att även sett till tillgänglighet på allmän plats så kommer vi bevaka den här frågan noggrant framöver.
Det sa Jens Karlsson, trafikplanerare på Malmö stad med ansvar för just tillgänglighet. Och i inslaget hörde vi också Roger Wittico, ordförande för SRF Malmö. Och med i tysthet var också ledarhunden Ossi. Reporter var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. Åsljunga bibliotek ska stänga för gott. Sista öppet dag blir den 12 februari. Pengarna det kostat att driva filialen flyttas till biblioteket i Skånes Fagerhult, också det i Örkeljunga kommun.
I Knislinge har förskolan Magnolian öppnat in till Snapphanehallen på Sigfridsväg.
I Helsingborg och Kristianstad har den danska lågpriskedjan Harald Nyborg, som bland annat säljer grejer för hem och trädgård, stängt sina butiker. I Kristianstad låg de på Häråkravägen 2 och i Helsingborg på Väla. Butiken på Nornegatan 5 på Svågertorp i Malmö stänger i sin tur den 28 februari. Kvar i Sverige av Harald Nyborgs butiker blir bara den på Center Syd i Löddeköpinge.
I Kristianstad har lampaffären Ljusexperten lämnat vilan och öppnar idag fredag den 18 januari på Mäster Bånggatan 4.
I Malmö har salladskedjan Holy Greens öppnat en ny restaurang. Adressen är Isbergsgata 15 i Västra Hamnen vid Dockan.
Och i Helsingborg har gourmetburgarstället Burgers and Friends öppnat på två ställen. Dels trampolinparken Jumpyard på Landskronavägen 5, dels Drottninggatan 88. Burger and Friends serverar både köttburgare och veganska burgare.
I Malmö har sushi-världsmästaren Peppi Anevski öppnat restaurangen Sushi Rebellion på Mäster Johansgatan 4.
Och i Trelleborg stänger köksprylkedjan Kitchen sin butik i köpcentret Valen den 26 januari för att istället flytta sin verksamhet till köpcentret Mobilia i Malmö.
Och i Malmö har den italienska restaurangen Pizza Dal Sud med pizzor och annan mat med syditalienskt stuk öppnat på Ringgatan 1B. Det är deras andra ställe i Malmö. Den första finns sedan några år i foodcourten eller mattorget inne i köpcentret Mittmöllan på Klasgatan 8.
Och i Malmö har café Darinanville stängt på Stora Nygatan 42. En av ägarna har istället öppnat kaféet Agge och Bönan på Kärleksgatan 3A med ingång på hörnet Davids Halsgatan.
Det blir allt vanligare att nivåskillnaden mellan trottoaren och gatorna i centrala delar av städer jämnas ut. Men att göra gator och trottoar i samma nivå kan ställa till problem för synskadade, inte minst de som käppar sig fram. I Lund har man redan infört utjämnade nivåer mellan gångstråk och körbana på flera ställen. Och i ett så kallat inriktningsbeslut för hur stadens gemensamma ytor ska förändras framöver vill politikerna i tekniska nämnden gå vidare med fler lundagator. Vi följde med Lilian Müller som är tillgänglighetsrådgivare i Lund till Bantorget som nyligen byggts om och redan gett upphov till kritik från bland annat personer med synnedsättning. Vi börjar utanför Grand Hotel där gata och trottoar numera är i samma nivå.
Nej, här finns ingenting att hålla sig i så att säga. Och det här är ett stort hotell. Här kommer rimligen en och annan transport, både för att transportera saker till hotellet men också gäster i taxi och så. Och det är inte avstängt för biltrafik på något sätt. Här hade man ju behövt en tydliga ledstråk åtminstone, som ju man också har satt ut i eller skrivit i den policy som är ganska nyligen antagen när det gäller gång- och cykelstråk i Lunds kommun, att när man gör den här typen av gemensamma ytor så får man vara noggranna med att anlägga ledstråk och andra igenkänningstecken så att det är lättare att ta sig fram.
Men när man då antar en sån här ny policy för, och inriktning för hur det ska vara med gatorna i Lund och att många gator ska höjas upp i nivå med trottoarerna om det här går igenom. Hur har du varit involverad i det?
Inte alls.
Och vad tycker du om det, att du inte blir tillfrågad?
Nej, det är ju synd, därför att risken är ju att man missar saker som sen på ett eller annat sätt måste justeras. Ändra för att det inte överensstämmer med de regler som gäller för anläggning på allmän plats. Eller att det uppenbart blir stora problem för medborgare. Och det är klart att allting blir ju dyrare. Det är alltid klokt att göra rätt från början.
Så det här med upphöjda vägar i trottoarnivå, vem är det bra för?
Ja, jag ser att det kan vara bra för personer som har svårt att klara nivåskillnader. Alltså om vi nu pratar om skillnaden mellan gångbana och trafikerad gata. Å andra sidan så är det ju alltid så i de här gemensamma utrymmena att alltså det är ju fotgängare som är den svagaste länken i trafiksystemet, och fotgängare med nedsatt rörelse eller nedsatt syn eller hörsel blir ju extra utsatta, såklart. Så det ställer, även om det kan vara en god idé i botten, så ställer det höga krav på att man gör andra saker också för att säkerställa att det funkar för alla.
Så här skulle man då ha gjort ledstråk ordentligt i samband med att man höjde upp gatan i nivå med trottoaren?
Ja, absolut. Plus att man skulle ha haft väldigt tydliga varningsplattor eller någonting som talar om när man faktiskt lämnar parken och kommer rakt ut i en trafikerad yta, som precis där vi står nu.
Och här är liksom det är nästan som en rondell, skulle man kunna säga, mellan parken och tre olika gator.
Ja, precis. Så att det är väldigt oklart vem som får vara var. Och det är då på en stor del av den här ytan, rondellen som du säger, är ju belagd med smågatsten. Samma sten, samma färg, samma allt.
Ska vi ställa oss här i hörn?
Ja. Det ser du.
Ja.
På hur man blir förvirrad.
Ja. Det kom en bil eller en liten traktor här som vi inte visste om vi skulle släppa fram eller vi skulle gå.
Nej, precis. Det var ju ett bra exempel på hur det blir när man inte riktigt vet. Vi visste inte om den skulle in i parken eller ut på gatan eller vad den skulle.
Men han log glatt och släppte förbi oss.
Ja, det var ju tur.
Men är det många som har ringt om det här att man har höjt upp nivåerna i samma höjd när det gäller det här torget, Bantorget?
Ja, alltså så fort det här torget blev klart så började telefonerna ringa och där folk uttryckte oro över hur man ska kunna vistas här, därför att det är svårt för många med olika funktionsnedsättningar.
Tillgänglighetsrådgivare Lilian Müller har redan fått ett antal samtal med synpunkter på Bantorgets nya utseende, där parken i mitten gjorts om, liksom gatorna och tidigare trottoarerna runt omkring parken. Och allt har hamnat i samma nivå. Det man haft kritik mot är alltså när man som synskadad ska orientera sig mellan parken och gatutrymmet. Men också om ett ställe där man tycker att cykelbanan kolliderar med gångstråket. Och Lilian Müller menar att om man ska ta bort nivåskillnaderna mellan trottoar och gata så måste man tänka till ordentligt innan man gör det.
Samtidigt så tror jag på att det går, så att säga, att hitta de här komplementen som jag säger. Jobba med ledstråk, jobba med olika färgkontraster, ha varningsplattor där det behövs och så vidare. Så att det faktiskt funkar för alla. Jag är alldeles säker på att det skulle gå. Men det kräver att man tänker efter.
Så hur går du vidare med det här?
Vi har ju ett funktionshinderråd i kommunen och till funktionshinderrådet finns en arbetsgrupp som jobbar med bygg- och trafikmiljöfrågor. Den gruppen har sammanträde på torsdag, så jag ska börja med att ta upp det där. Och där ingår också en representant från tekniska förvaltningen, så att jag hoppas att vi gemensamt kan hitta ett bra sätt att jobba vidare och hitta bra rutiner för hur man tänker in tillgänglighet tidigare i processen.
Det är ganska trafikerat här.
Ja, det är det. Och så kommer det nog fortsätta vara. Vi står precis bredvid ett av stans största hotell också. Som såklart genererar mycket trafik till och från.
Men det här med att man jämnar ut nivåskillnaden mellan trottoar och körbanan. Hur många platser vill man ha det på?
Det är ju inte sagt exakt hur många gator det är, utan det är ju en modell av flera som man jobbar med för centrala Lund. Så det är väl framförallt kanske platser så här och gatorna kring Stortorget som är mest aktuella.
Men det finns redan på en hel del ställen i Lund.
Ja, det gör det. Det kommer mer och mer. Ja, det gör det.
Det sa Lilian Müller, tillgänglighetsrådgivare i Lund. Reporter Åsa Kjellman Erisi.
Omkring 110 personer ska de vara när Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, vid nästa årsskifte avslutar sin flytt till Skåne. Men än så länge är det bara runt 10 anställda som kommit på plats i de tillfälliga lokalerna i centrala Malmö. Och hur många som flyttar med från Stockholm är högst osäkert. Den tillförordnade kontorschefen Bitte Kronqvist visar runt i kontorshuset på Djäknegatan där MTM håller till.
Det provisoriska, eller tillfälliga kontoret kanske är bättre att säga, som just nu har 32 platser, de är inte bemannade alla. Nu är här kanske runt 10 personer knappt. Här pågår intervjuer med ny personal.
Och vad är din roll?
Min roll är att vara ansvarig för själva det här kontoret. Jag har ju arbetat på MTM i Stockholm förr, men jag slutade för 4 år sedan. Så det här är ett extra uppdrag kan man säga. Även om här var möbler så var det ändå en massa som har tvungit att ordnas för att det ska bli möjligt att sitta här och arbeta. Och ha kontakt med alla de leverantörer som finns av olika slag och så.
Vilka delar av verksamheten är på plats här i Malmö nu redan?
Egentligen är det ju bara jag som är här jämt. Alla andra som har placering här åker till Stockholm och är där i 3, 4, 5 dagar i veckan liksom.
Men ingen avdelning är här helt och fullt så att alla personer som arbetar med en viss fråga redan finns just i Malmö?
Nej.
Hur är det då? Det pratas ju när det görs såna här omflyttningar att A, det är bra att sprida verksamheter över landet, men B, att det också är svårt med kompetenstapp i början, att all personal eller många vill inte följa med. Hur ser du på den frågan?
Alltså, det kommer man aldrig ifrån. MTM har ju personal som har jobbat väldigt länge med de här frågorna. Många har ju varit väldigt nära uppdraget och glad för att man gör skillnad, vilket vi verkligen har gjort. Och att lämna ett sånt jobb är ju aldrig kul. Alltså. Så jag kan förstå att man inte är så glad för att det liksom blir så. Men sen vet jag ju också att andra som har jobbat där och fått andra jobb och kommit ut i världen och sagt wow, man behöver den här kompetensen på andra ställen.
Och vad ser du för fördelar med att MTM finns i Malmö?
Jag tycker det är bra att statens verksamhet finns på olika ställen i Sverige. Jag tycker det är bra att myndigheter finns på olika ställen. Att man sprider på de arbetstillfällena, men också med den kompetensen som behövs och behöver odlas. Och att statens verksamhet syns ute i Sverige på olika ställen tycker jag är bra.
Att du är härifrån Skåne hör jag ju.
Mm, ja, just det.
Hur känns det att du kommer till Malmö?
Ja, jag tycker jag känns bra. Jag vet ju att när jag jobbade i Stockholm så jag jobbade på MTM i 14 år. Och det dök ju upp med jämna mellanrum att statliga myndigheter skulle utlokaliseras. För då sa jag att ja, men tänk om du hamnade i Skåne, vad härligt. Och då så sa alla, nej, det förstår du väl att det, så blir det inte. Men det blev det.
Det sa Bitte Kronqvist, tillförordnad chef för MTMs tillfälliga kontor på Djäknegatan i Malmö. Och en av de nyanställda på MTM är den tidigare talboksbibliotekarien på Malmö stadsbibliotek, Hillevi Andreasson, välkänd för Skånes taltidningsläsare som talbokstipsare. Hon har nu funnit nya uppgifter, men fortfarande med talboken i centrum.
Jag ska fatta produktionsbeslut bland annat. Bestämma vilka böcker som ska läsas in och hur. Framförallt högskole- och universitetslitteratur. Så jag tar emot inläsningsförslagen. Och eftersom det är universitets- och högskolelitteratur så har ju alla studenter med en läsnedsättning rätt att få kurslitteratur inläst. Och sen är det också att bedöma i vilket format. De flesta just kurslitteratur så produceras de med syntetiskt tal. Men det är inte alla böcker som kan bli syntetiskt tal. Om det är mycket formler och sånt som de inte, den syntetiska rösten klarar av, så måste det vara en talbok.
Och hur mycket kan du säga att det här skiljer sig från ditt gamla arbete?
Väldigt mycket. Jag har ju inte jobbat alls med universitet och högskola. Jag har ju jobbat på ett folkbibliotek väldigt nära användarna. I talboksbeställningstelefonen och i informationsdiskar. Och...
Men helt släpper inte Hillevi Andreasson talbokstipsandet.
Jag ska skriva boktips på Legimus. Jag skriver annotationerna på Legimus.
Vad är en annotation?
Annotation är den lilla texten som syns i Legimus-katalogen. Som berättar vad boken handlar om. Framförallt skönlitteratur och faktaböcker inlästa för allmänheten. Så det är närmare mitt gamla jobb så att säga. Jag har jobbat med talböcker länge och har fastnat för det. Och känner att det är verkligen det jag vill jobba med som bibliotekarie. Men här blir det liksom en utveckling. Alltså det blir ett steg till att tillgängliggöra litteratur och information, men på ett annat sätt.
Och vad tycker du om att myndigheten flyttar till Malmö?
Rent allmänt så tycker jag det är bra att myndigheter sprids ut över landet. Och det är en väldigt kunskapsintensiv myndighet, så det betyder mycket för regionen här. Sen är det ju en jätteapparat att flytta en hel myndighet. Det blir ju en märklig situation just i flyttmomentet. Nästan alla anställs nytt på en och samma gång.
Och för din del, vad innebär det här? Är det så att du har kontakt med en kollega som håller på att gå av sitt jobb och lär upp dig?
Det är lite olika för olika som är här. Jag har en hel hög med kollegor på en befintlig enhet. Så jag har någon att fråga om alla konstigheter som dyker upp.
Men du sa själv att de flesta följer inte med. Så du tar över någon annans jobb?
Jag rekryterades på en tjänst som skulle rekryteras i alla fall. Men det är ju så. Det är ju folk i Stockholm som måste söka nya jobb.
Och vad tänker du om det?
Alltså det blir ju en lite märklig situation. I vanliga fall när man kommer till en ny arbetsplats så kommer man ju en och där är många gamla. Man lär känna en arbetsgrupp och man ska arbeta tillsammans. Nu kommer jag upp till en arbetsgrupp och lär känna dem och vad de gör och så. Men vet ju också att om 3 månader eller 6 månader eller vad det nu är så finns inte den arbetsgruppen längre.
Snart kommer du att behöva lära upp någon också då?
Ja, snart kommer jag att vara den som har varit längst.
Så det är ingen som arbetar med högskolelitteratur som kommer att flytta mig ner?
Nej.
Vad tycker du om det som skåning, att folk inte vill flytta hit?
Alltså det kan man ju förstå. Man har ju sitt sociala liv och allt runt omkring. Så jag tror inte att man inte vill flytta till Malmö.
Det menade Hillevi Andreasson, som alltså jobbar med högskolelitteratur på MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, som håller på att utlokaliseras till Malmö. Senast vid årsskiftet ska flytten vara färdig och det är i det så kallade Bylgehuset på Hans Mikkelsensgatan in till Skeppsbron som MTM ska hålla till. Vi hörde även den tillförordnade kontorschefen Bitte Kronqvist. Reporter var Dodo Perikas och i löpsedeln på vår hemsida hittar du en länk till ett tidigare inslag om myndighetsflytten.
Vardagstipset handlar idag om när man reser och befinner sig på en flygplats. Hannes Julin Lagrelius har 5% syn. Han var månadens ansikte i januari. Han reser ofta och delar här med sig av några tips.
Jag har en sån smarttelefon och det är att jag alltid försöker ha wifi eller internet på flygplatsen just för att kunna se vissa digitala displayer och samma information finns ofta på flygplatshemsidan. Så då brukar jag hålla koll på avgångar och om det gater byts eller vilka incheckningsdiskar som gäller. I nödfall då när jag inte reser med någon annan. Då känner jag också mer trygg när jag befinner mig i en ofta stressfull och ljudlig miljö.
Då behöver du inte se på de tavlor som finns uppe i taket någonstans?
Nej, precis. Jag kan undvika det. Men ibland så vill man ju det för att man kanske inte alltid tror att det är samma information eller att systemen uppdateras. Så jag brukar också kunna använda telefonens liksom, kamerafunktion eller så för att ta ett foto på tavlan till exempel. Och det jag märker är att jag personligen har större utmaningar att titta på skyltarna som sitter fast i taket. Så jag måste ju gå närmare en skylt i ögonhöjd. Det finns inte så många, men jag brukar ändå försöka hålla koll när jag går runt på flygplatsen och hålla koll på var de är någonstans. Och någonting som kanske kan göra en mer trygg när man står vid bagagebandet är till exempel att att jag brukar märka min väska på något sätt väldigt tydligt med något band till exempel eller kanske någon bagagelapp eller bagagetag som har en helt annan färg från väskan. Vilket också minskar risken för att någon annan ska ta just din väska. För oftast så ser väskorna likadana ut.
Och det sa Hannes Julin Lagrelius. Åsad Kjellman Erisi hade träffat honom.
Evenemangstips. Och vi börjar med syntolkad film. En ny spelfilm efter en man som heter Ove, författaren Fredrik Backmans roman Britt-Marie var här, har premiär den 25 januari. Filmens syntolkning för biobruk finns nedladdningsbar i appen MovieTalk. Och om handlingen skriver filmbolaget bland annat så här. Britt-Marie, 63 år, är faktiskt inte passivt aggressiv. Det är bara det att smuts, repor och felaktigt organiserade besticklådor får henne att skrika på insidan. Och Britt-Marie spelas av Pernilla August.
Imorgon, lördagen den 19 januari, kan man lyssna till Hitchcock-musik och Beethovens femma i konserthuset i Helsingborg, Stora salen, mellan 15.00 och 16.00. Det utlovas en rafflande konsert med Beethovens ödessymfoni och Bernard Hermans gastkramande musik till Hitchcocks filmklassiker Psycho. Dirigent är Magnus Friklund och det är Helsingborgs symfoniorkester som spelar. Biljetterna som bokas hos Helsingborgs konserthus, de kostar 220 kronor.
I Kristianstad i kulturkvarterets lilla sal blir det ett föredrag imorgon den 19 januari. Det handlar om arbetet bakom kulisserna på tv-programmet Allt för Sverige, där amerikaner med svenska rötter tävlar och får reda på mer om sina släktingar. Fredrik Meister från Uppsala har arbetat med programmet i flera år och är ansvarig för all släktforskning. Och han berättar om hur släktforskningsarbetet går till bland annat. Föredraget börjar klockan 14 och det är fri entré.
I galleriet på Valfisken i Simrishamn arrangerar sällskapet Pro Musica tre klassiska konserter under våren. Först ut blir en av Sveriges främsta konsertpianister, Hans Paulsson, som nu på söndag den 20 januari klockan 16 framför musik av Bach, Beethoven, Schubert med flera. Den 3 februari, samma tid, kan man lyssna till Die Schöne Magellone ur opus 33 av Johannes Brahms. Och den framförs av Jakob Högström, bariton, och Bengt Forsberg, piano. Den 17 mars, även då klockan 16, är konserten döpt till Barocka kuriositeter. Det är Scania Concert som ger en konsert med berättande kammarmusik från 1600- och 1700-talen av bland andra Vivaldi, Bieber och Schmeitzer. Biljetterna kan förbokas på ProMusicas hemsida www.sallskapetpromusica.se, musica stavas med C, eller förköpas på Bokvaruhuset Storgatan 24 i Simrishamn.
Fyra måndagar under våren blir det konsert och soppa, kallad Blå måndag, i den blå salongen på Hässleholms kulturhus. Första tillfället är nu på måndag den 21 januari klockan 17-18.30 då Sabina Agnas spelar gitarr och Rita Saxmark sjunger. Allt mellan himmel och hav kallar de sitt framträdande. Och det blir musik av Brell, Chaplin, Järrestad med flera. Andra tillfället är den 18 februari samma tid med Charlotta Sairo och Claes Henrik Hörngren. Och rubriken är Evert Taube, jorden runt och hem igen. Den 25 mars heter föreställningen En Frida för själen. Och det är skådespelerskan Anna Bromé som ger en varm och rolig föreställning om Anni-Frid Lyngstad och hennes musik. Och den sista blommåndag inträffar den 15 april. Och då är det Maja Långbacka och Matilda Bårdagård som skapar musik över gränserna. Det blir poetiska texter med tydligt budskap. Dörren öppnas klockan 17 och priset är 150 kronor för respektive tillfälle. Och det är Nortic som säljer biljetterna.
På Dalby bibliotek har man ett arrangemang som kallas Forskarturnén och där det den 23 januari mellan 18 och 19 handlar om diabetes. Det är professor Peter Nilsson från Lunds universitet som kommer och berättar om både diabetes 1 och diabetes 2 och det är alldeles gratis.
Det blir konsert med Dan Hylander, Py Bäckman och Janne Bark med flera i Vellinge konserthus den 25 januari klockan 19 till 21.30. Biljetterna kostar 395 kronor och säljs av Nortic.
I Folkets hus, som ligger på Säbygatan 16 i Landskrona, blir det jazzkonsert med Blue Light Jazz Band fredagen den 25 januari mellan 19 och 23. Entréavgiften för medlemmar är 100 kronor och för prova på medlemmar 150 kronor. Och det går bra att betala med betalkort eller swish men inte med kontanter. Vill man boka bord kan man göra det på e-post jazzhouse@jazzhouselandskrona.se. Och man får gärna ta med egen mat och dryck eftersom det inte finns någon restaurang.
På Stadsbiblioteket i Ängelholm blir det forskarkväll den 29 januari klockan 18 till 20 med biologiprofessor Ronald Kröger. Kalla hundnosar och varma kroppar kallar han sin föreläsning. Och han menar att hundar har ett värmesinne och använder nosen som värmesensor. Tillsammans med sin hund Kevin visar han och berättar om sin forskning. Och det är fri entré och lokalen det är torgrummet på Stadsbiblioteket.
Söndagen den 3 februari bjuder Söderslätts musikkår Upp till dans i parken i Trelleborg klockan 15. Biljetterna kostar 225 kronor och inkluderar kaffe och kaka. De kan köpas på Visit Trelleborg, Söderslätts bok och papper och entré på Hedvägen. Eller så kan man ringa Söderslätts musikkårs egen biljettbokning, telefon 0763 160 338.
Författarscenen på Malmö stadsbibliotek har flera spännande namn som kommer i vår. Den 7 februari är det första samtalet då Helena von Zweiberg samtalar med Yukiko Duke mellan klockan 19 till 20. Den 20 februari klockan 18 till 19.30 samtalar René Edo Lodge med Fanna Ndo Norby om Edo Lodges bok Varför jag inte längre pratar med vita om ras. I mars kommer konstnären Ai Weiwei på Sverigebesök och för ett samtal med den kinesiske poeten och vännen Yang Lian på temat inre och yttre migration den 12 mars klockan 19 till 20. Och den 18 mars kommer den syriska journalisten och författaren Samar Yazbek som i vår är aktuell med boken 19 kvinnor, berättelser om syriskt motstånd där hon fokuserar på kvinnorna. Hon samtalar med den danske författaren Karsten Jensen mellan klockan 19 till 20.30. Författaren Michel Ondaatje kommer den 15 april och han är mest känd för boken Den engelske patienten. Och i vår utkommer hans roman Lyktsken på svenska och i samband med det så gästar han författarscenen och samtalar med Judith Kiros klockan 19 till 20. Författaren Eileen Miles, som skrivit ett 20-tal böcker varav en är Chelsea Girls, besöker scenen den 7 maj, samma tid som föregående. Han samtalar med poeten Jenny Tunedal. Och sist ut den 4 juni är Chris Kraus, som är författare, konstnär och professor i kreativt skrivande bland annat. Hon är aktuell på svenska med den existentiella noir-romanen Summer of Hate. Kraus samtalar med Tone Schunnesson och även här är tiden 19-20. Och i detta mycket internationella program så handlar det om krig, flykt, skilsmässa, rasism och minne bland mycket annat. Vill man ha mer information är telefonnumret 040 660 85 00.
Lördagen den 9 februari blir det dans till Perikles i parken i Trelleborg. Det är insläpp från klockan 19 och dansen den startar klockan 21. Biljetterna kostar 260 kronor och kan förköpas hos Entré på Hedvägen. Vill man även äta så kan man förboka på telefon 0734 40 30 77. Och menyn som består av helstekt karé med pepparsås, purjolökspotatis och sallad kostar 189 kronor.
Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar föreläsningen Operettfrossa med Lars Waldow den 11 februari klockan 19-20.30 på biblioteket i Skanör, Bäckatorget 4. Mycket fakta, anekdoter och härlig musik utlovas. Entréavgiften är 175 kronor och man anmäler sig på telefon 010 703 08 40.
På Café Amanda, Höganäs bibliotek, den 13 februari så kan man lyssna till ett föredrag klockan 19. Det är Linda Antonsson och Eli M. Garcia som hjälper författaren George R.R. Martin med översättningen och faktakollen av den populära tv-serien Game of Thrones som föreläser.
På Österlens museum i Simrishamn anordnas en rad programpunkter under våren. Tisdagen den 19 februari mellan 12 och 15 är det garnverkstad. Flätning och tillverkning av bollar finns bland teknikerna. Museipedagog Veronica Jeppsson handleder och det kostar 40 kronor. Familjer betalar 120 kronor och minimiåldern är 7 år. Och det är ingen föranmälan. Den 21 februari klockan 14-15.30 är det dags för det första i en serie så kallade fastlagsbulleföredrag. Temat den eftermiddagen är spöknät, alltså övergivna fisknät i havet som kan snärja fiskar och fåglar och svälta eller kväva dem till döds. Den 28 februari samma klockslag är föredragsämnet Elden är lös. Det handlar om eldsvådor som drabbat Simrishamn genom tiderna. Den 7 mars blir det ett spadtag i sinnenas kulturlager. Museichef Lena Alebo funderar då över hur Simrishamn doftade och lät förr och hur fattigdomen smakade. Sista föreläsningen blir den 14 mars, även då 14-15.30. Under rubriken Sten och slavar berättar arkeologen Hans Ödman om slavarbetet bakom skånska kloster och kyrkobyggen på 1000- och 1100-talet. Föredragen anordnas i samarbete med Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård. Priset är 120 kronor per gång eller 420 kronor för 4 gånger. Medlemmar i fornminnesföreningen får rabatt. Och det begränsat antal platser så därför krävs föranmälan på telefon 0414 81 96 70 eller via e-post osterlens.museum@simrishamn.se. Besöksadressen är Storgatan 24 i Simrishamn.
Biljettinformation, Kulturcentralen, telefon 040 10 30 20. Tixter 0771 47 70 70. Nortic 0455 61 97 00. Och Helsingborgs konserthus 042 10 42 80.
Kalendern. Årets fjärde vecka börjar med måndagen den 21 januari då Agnes och Agneta har namnsdag. I Globen i Stockholm är det idrottsgala där det gångna årets idrottsprestationer prisas. Och om den tredje statsministeromröstningen skulle misslyckas så kommer en statsministerkandidat för den fjärde omröstningen att presenteras. I Vitrysslands huvudstad Minsk inleds konståknings-EM som håller på till den 27 januari. Och för Sverige tävlar bröderna Alexander och Nikolaj Majorov samt Anita Östlund. För 50 år sedan presenterade dåvarande utbildningsministern Olof Palme efter starka protester mot universitetsreformen UKAS istället alternativet PUKAS, som bland annat innebar en större valfrihet för studenterna att välja vilka ämnen de ville studera. I Norge är det flaggdag eftersom det är prinsessan Ingrid Alexandras födelsedag. Hon är född 2004 och fyller alltså 15 år. Och hon är den första kvinnan någonsin som har fötts med arvsrätt till den norska tronen.
Tisdagen den 22 januari har Vincent och Viktor namnsdag. Och i bondepraktikan så sägs det att om Vincentiusdagen är klar så innebär det ett gott och fruktbart år. Det är 170 år sedan författaren, dramatikern och konstnären August Strindberg föddes. Och många anses han som den mest betydande författaren och dramatikern i Sverige. Några klassiker är Röda rummet, Hemsöborna, Fadern och Giftas. Och en av de mer kända biografierna över hans liv och verk är Olof Lagercrantz tjocka bok August Strindberg, och den finns inläst som talbok. Strindberg dog 1912. Och för på dagen 100 år sedan detta datum dog en annan känd svensk konstnär, nämligen Carl Larsson. Han växte upp under mycket fattiga förhållanden i Gamla stan i Stockholm och uppmanades av sin lärare på fattigskolan att söka in till Konstakademins förberedande avdelning. Efter att ha mött sin blivande fru Karin Bergö så förändrades Larssons konstnärskap från oljemålningar till akvarell. Och han fick så småningom familjelivet som inspirationskälla. Parets gemensamma konstprojekt blev det egna hemmet Lilla Hyttnäs i Sundborn, och det har blivit ett av världens mest kända konstnärshem. Tillsammans hade paret 8 barn som ofta figurerar på tavlorna. Ett av hans stora verk, Midvinterblot, utan några Larssonbarn, hänger numera på Nationalmuseum i Stockholm.
Onsdagen den 23 januari heter namnsdagsbarnen Frej och Freja. Och det är också dags för den eventuellt fjärde statsministeromröstningen.
Torsdagen den 24 januari är det Erika som har namnsdag. Och för 50 år sedan beslutade regeringen att avskaffa säkerhetspolisens kritiserade åsiktsregistrering, där de hade antecknat svenska medborgares politiska åsikter.
Fredagen den 25 januari har Paul och Paul namnsdag. Konsthallen Liljevalchs vårsalong öppnas på Djurgården i Stockholm och pågår till den 24 mars. Ända sedan 1921 har vårsalongen återkommit, och i år med ett nytt rekord. För aldrig tidigare så har så många velat ställa ut. När tiden för att skicka in gick ut i oktober förra året så hade 3538 ansökningar kommit in. Och av dessa valde juryn ut 136 deltagare som får visa något eller några av sina verk på årets vårsalong. Och den teknik som dominerar är måleri. Samma dag börjar Göteborgs filmfestival, och där blir det många syntolkade visningar av filmer. Gabriel Romanus fyller 80 år. Han var folkpartistisk socialminister mellan 1978 och 1979. Och 1982 blev Romanus utnämnd till verkställande direktör för Systembolaget och var det fram till sin pensionering 1999.
Lördagen den 26 januari är det Bodil och Boel som har namnsdag. Och för alla som går i bröllopstankar så intar bröllopsmässan Bröllopsfeber Malmömässan under lördagen och söndagen. I Kristianstad hålls nordöstra Skånes idrottsgala på Södra kasern. Och i Vänersborg inleds VM för herrar i bandy, och det håller på till och med den 2 februari.
Söndagen den 27 januari så heter namnsdagsbarnen Göte och Göta. Det är den internationella dagen till minne av förintelsens offer. Och just detta datum är valt eftersom koncentrationslägret Auschwitz befriades av sovjetiska styrkor denna dag 1945. Och i Stockholms stora synagoga hålls en minneshögtid där kronprinsessan Victoria närvarar. Den före partiledaren för Kristdemokraterna Göran Hägglund fyller 60 år. Det var mellan 2004 och 2015 som han ledde partiet. och han tog över efter Alf Svensson som lett partiet i mer än 30 år. Mellan 2006 och 2014 var Göran Hägglund också socialminister i alliansregeringen. Och när han avgick i början av 2015 ersattes han som partiledare av Ebba Busch Thor. Det är också ett år sedan entreprenören och grundaren av IKEA, Ingvar Kamprad, avled 91 år gammal.
Den regionala anslagstavlan inleds med ett meddelande från taltidningens redaktion som vill påminna om att du kan anmäla dig till vårt nöjesmail. Då får du alla evenemangstips från tidningen i ett mail varje torsdag så att du själv i lugn och ro kan gå igenom tips, datum och telefonnummer. Dessutom lägger vi ofta också ut länkar till hemsidor för evenemangen eller till biljettköp. Nöjesmailet är såklart gratis och kontaktuppgifterna hittar du sist i tidningen.
Så ett referat från SRF Sydöstra Skåne. Söndagen den 13 januari var det dags för årets första SRF-aktivitet, en knutsfest. Liksom vid förra medlemsmötet Mårtensfesten höll vi till på restaurang Landet utanför Tomelilla. Ett 30-tal medlemmar och övriga hade slutit upp. Vi blev serverade en härlig köttgryta med ris och läckra tillbehör. Så var det lottdragning som vanligt med många och fina vinster. Kaffe eller te och morotskaka beledsagades av ett musikquiz, arrangerat och presenterat av Johnny Ekström. Uppdelade i lag fick vi svara på 11 musikfrågor där svarens första bokstäver tillsammans bildade ett nytt ord. Passande nog, julgransfot. Innan vi styrde kosan hemåt gavs vi lite tid till allmänt umgänge. Undertecknat Jonas Pettersson, pressombud.
Så några förändringar i busstrafiken som gäller Skåneexpressens linjer 1, 3 och 4 i Vä i Kristianstads kommun. På grund av vägarbete vid trafikplats Vä stängs hållplats Vä E22 i södergående riktning, alltså mot Malmö, Ystad och Simrishamn. Resande hänvisas till hållplats Vä Bäckvägen. Hållplatsen Vä E22 norrut trafikeras däremot som vanligt.
Den lokala anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och börjar med meddelande från SRF Helsingborg Höganäs som inbjuder till onsdagsträff den 23 januari klockan 13-15.15 i föreningens lokal Blåkullagatan 3, Helsingborg. Fikaavgiften är 30 kronor. Idag börjar vi med bingo. Bingobrickor kostar 10 kronor styck. Meddela om du tänker komma så att vi kan planera fika och gör det senast tisdagen den 22 januari till kansliet på telefon 15 83 93 eller e-posta info.srf.hbg@telia.com. Välkommen! SRF Helsingborg Höganäs meddelar att det är dags att anmäla sig till vattengymnastiken som börjar onsdagen den 6 februari i träningsbassängen på Helsingborgs lasarett. Ledare är Eva Klang. Terminsavgiften är 250 kronor och tiderna är följande. Grupp 1 16-16.40, grupp 2 16.40-17.20 och grupp 3 17.20-18. Anmäl dig till kansliet senast fredagen den 25 januari och glöm inte att meddela vilken grupp som du önskar delta i. Välkommen! Och SRF Helsingborg Höganäs inbjuder också till Helsingborgs stadsteaters föreställning En alldeles särskild dag, söndagen den 12 maj klockan 16-18. Samling senast klockan 15 för syntolkning. Här är priset 180 kronor. Sista anmälningsdag är fredagen den 15 mars klockan 12 till kansliet. Den nyskrivna musikalen En alldeles särskild dag är baserad på Ettore Scolas hyllade genombrottsfilm från 1977 med Sofia Loren och Marcello Mastroianni. I centrum står hemmafrun Antonietta, spelad av Anki Albertsson, som utåt sett lever det perfekta livet med man och barn mitt i Rom. Året är 1938 och nationalismen präglar allt större delar av Europa. När Hitler besöker Mussolini i det fascistiska Italien en dag i maj samlas folk på Roms gator för att fira. Men Antonietta, som älskar Mussolini, kan inte vara med. Det kan inte heller hennes granne Gabrielle, som spelas av Stefan Klarin. Han är en tidigare firad radiojournalist som bannlysts eftersom han misstänks vara antifascist. Av en slump träffas de och humanisten Gabrielles närhet blir Antonietta smärtsamt medveten om sin ensamma och kärlekslösa vardag. Trots att de är varandras motsatser öppnar deras möten en helt ny värld. En tankeväckande och rörande föreställning som sätts upp i samarbete med Malmö Opera. Antal platser är begränsat till 26, så skynda dig om du är intresserad av föreställningen.
Så några meddelanden från SRF Lundabygden som först bjuder in till träff måndagen den 28 januari under rubriken Möt våren med Evert Taube. Nu är det äntligen dags för vårens första SRF-träff som inleds med att Lennart Rigard minns Evert Taube till gitarrackompanjemang. Och så sjunger och berättar han om Taube. Detta klockan 13.30 till 16 i föreningslokalen Tordönsvägen 4i, Klostergården, Lund. Kaffe och kaka kommer att serveras och din avgift blir som vanligt 20 kronor. Anmälan gör du senast 25 januari till kansliet, telefon 046 211 06 74 eller e-post srfkansli.lundabygden@bredband.net. Välkommen! SRF Lundabygden bjuder också in till SRF-träff måndagen den 4 februari. Nu är det dags att minnas SRFs historia. Simon Tienso presenterar organisationens historia och även föreningens historia finns med på ett hörn. Tid 13.30 till 16 i föreningslokalen Tordönsvägen 4i. Avgift 20 kronor och sista anmälningsdag 1 februari till kansliet.
SRF Malmö välkomna till sin dagverksamhet måndagar och tisdagar klockan 13 till 15 och onsdagar 12.30 till 16. Kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Och vi vill gärna att du meddelar kansliet på telefon 040 25 05 40 om du tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Om du tillhör dem som regelbundet deltar i någon speciell aktivitet behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 21 januari är det frågesport och tidningsläsning. Tisdagen den 22 januari blir det bingo. Och onsdagen den 23 januari kanasta. SRF Malmö bjuder också in till sopplunch på föreningen. Välkommen måndagen den 28 januari klockan 13. Innan vi äter lunch berättar kapten Mackan Andersson från Frälsningsarmén om sitt arbete med inriktning på funktionsnedsatta. Vi bjuder på köttsoppa och ett gott bröd och avslutar med kaffe och en liten kaka. Och du får allt det här för 20 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 14.45. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet som har telefon 040 25 05 40 eller mailadress info@srfmalmo.se senast måndagen den 21 januari. SRF Malmö bjuder också in till en filmkväll på föreningen. Torsdagen den 24 januari klockan 18 gör vi ett nytt försök att se filmen Sameblod. Du tar själv med dig det du eventuellt vill äta och dricka. Handling. Elle-Maria går på samisk internatskola med sin lilla syster och ska snart ta över som renskötare i familjen. Samtidigt drömmer hon om ett annat liv långt borta från bybornas hårda ord och förakt och skolans kadaverdisciplin och kolttvång. Allt faller samman efter de rasbiologiska undersökningarna som hålls på skolan och Elle-Maria bestämmer sig för att lämna allt och bli svensk. Hon stjäl sin lärarinnas kläder och identitet och rymmer till Uppsala. Men att byta liv visar sig vara mycket svårare än hon trodde. Anmäl dig till kansliet och sista anmälningsdag är måndagen den 21 januari. Välkommen hälsa styrelsen genom Maj-Britt Ryman. SRF Malmös valberedning meddelar att lördagen den 16 mars så håller föreningen sitt årsmöte. Valberedningen vill gärna ha in förslag på personer som vill sitta i styrelsen under de kommande 2 åren. Vi behöver också förslag på intresserade medlemmar som vid två tillfällen under året vill delta vid SRF Skånes representantskapsmöten. Undrar du över något eller om du vill veta vad det innebär att sitta i styrelsen, så ring gärna någon av oss i valberedningen. Arne Håkansson 040 46 71 80. Mikael Haraldsson 070 562 62 87. Eller Ulla-Britt Rönnhage 070 230 04 84. Och vi vill ha dina förslag allra senast den 8 februari.
SRF Ängelholm Båsta inbjuder till medlemsmöte den 30 januari 14.00 i Folkets hus, Ängelholm. Vi fikar och diskuterar föreningens organisation inför årsmötet i mars. Gäster från SRF Skåne är Maria Torstensson och Hans Olin. Vår valberedning kommer också att närvara och de önskar förslag från medlemmarna till följande poster. Ordförande på ett år, synskadad. En ledamot på ett år, tre ledamöter på två år och av de två senaste valen ska minst tre vara synskadade. Två revisorer på ett år, en revisorsersättare på ett år, fyra ombud till SRF Skåne, synskadade, på ett år, fyra ersättare till SRF Skåne, också synskadade, på ett år, två kamratstödjare på ett år, en delegat till kommunala handikapprådet KHR Ängelholm på fyra år och en delegat till KHR Båsta på fyra år. Anmälan görs till Irene Wolf Gustafsson på telefon 070 154 7466 senast 28 januari. Undertecknat styrelsen. Välkommen.
De lokala trafikmeddelarna berör Kristianstad, Malmö och Svedala. I Kristianstad pågår vägarbeten 17 januari 04.00 till 10 mars klockan 17. Hållplatserna Nygårdsvägen och Rosengårdsvägen är då stängda med hänvisning till hållplats Härlövsängaleden längs med Snapphanevägen. Och det här berör stadsbusslinje 1. Det pågår ett vägarbete på Neptunigatan i Malmö. Därför är hållplats Anna Linds plats stängd i bägge riktningar. Resande med stadsbusslinjerna 2, 3, 5, 7 och 8 hänvisas istället till Malmö central. Den 29 mars klockan 15 ska det vara som vanligt igen. Det pågående bytet av hållplatskurer på busshållplatser i Malmö fortsätter och arbetarna dyker ofta upp med kort varsel. Just nu vet vi dock att den 21 januari så blir det arbete på följande hållplatser. Ribbershus, läge B för linje 3, klockan 6 till 12 på förmiddagen. Med hänvisning till Sergels väg läge B. Sergels väg läge A, också linje 3, stänger 06.00 till 12 med hänvisning till Ribbershus läge A. Lorensborg läge C, även det linje 3, stänger klockan 12 till 17 med hänvisning till Solbacken läge B. Samt Major Nilssons gata läge B för linje 1 klockan 12 till 17. Den 23 januari klockan 6 på morgonen till den 24 januari klockan 9 på morgonen stängs hållplats Gustav Adolfs torg läge D med hänvisning till samma torg läge C. Och detta gäller stadsbuss 1, 2, 4, 7, 8, 35 och 54. I Svedala pågår vägarbeten på Kyrkogatan som vi berättat om tidigare och som berör regionbuss 141, 165 och 145. Preliminärt till och med 18 mars. Skånetrafiken har meddelat ytterligare förändringar för bland annat hållplatslägena Floragatan, Stortorget och Segerstrand. För mer information kontakta Skånetrafikens information på telefon 0771 77 77 77.
Och där tog det här numret av Skånes taltidning slut. Nästa nummer kommer fredagen den 25 januari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Vi hörs igen. Hej då!